Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Hur mycket hot och hat måste man tåla som politiker och som offentlig person i Sverige idag? Det ska vi diskutera i Politikpodden med mig, Karin Olsson, som är kulturchef på Expressen. Och det här är faktiskt det andra av två specialavsnitt som vi gör av Politikpodden här i Almedalen. Vi sänder live. Och vanligtvis är det Expressens Malin Ros som programledare, men nu är det alltså jag. Och vi kör ett lite annat upplägg än vi brukar. Vi brukar ta upp de största snackisarna, men det här fördjupar vi oss istället lite i ett ämne. Igår pratade vi med Torbjörn Nilsson och Alex Schulman om det politiska debattklimatet, om åsiktskorridorer. Och ni kommer få mer av Alex Schulman även idag. Men han delar scen idag med Gudrun Schyman. Varmt välkommen hit.
Tackar, tackar.
Känner ni varandra sedan tidigare eller?
Vi har träffats.
Vi har träffats. Gudrun var gäst i Schulman Show. Då hade jag Gudrun som en gäst, då hade jag och jag tror hon Hollywoodfrun, hon som tycker om tofsar. Jag har glömt bort hennes namn nu.
Montazami.
Och hon var inte lika feministiskt medveten kan man väl säga. Så det blev ett spännande samtal de emellan, minns jag.
Ja, det här måste man ju nästan googla fram.
Ja, men det kan vara värt det.
Ja, innan vi kommer in på huvudämnet för dagen så tänkte jag att vi skulle beröra det som kallas för China Day. För det är nämligen så att den kinesiska kommunistdiktaturen har hyrt in sig här i Almedalen. De tycker att det är för mycket kritik mot Kina i Sverige och de har ambassadören här, de är representanter från stora kinesiska företag. Så att de har full rulle här i Almedalen. Nazister och diktaturer, är det här den nya Almedalen?
Man kan ju bli förskräckt tycker jag. Jag ska ärligt säga att jag kände inte till den här China Day först du pratade om det. Så de har ju inte dominerat så till den milda grad så att man har sett dem överallt. Men jag tycker att det är väldigt bekymmersamt. Alltså jag tycker ju att det är bekymmersamt att ha nazister på gatorna. Och det innebär ju att det är många som inte kommer hit helt enkelt. Och det är ju en begränsning av demokratin. Och den diskussionen måste ju fortsätta. Den blockerar ju en utveckling av Almedalen. Men, och då får man ju vidga det till också såna här frågor. Ska vi ha, vilka står på tur liksom att komma hit? Ska vi ha stora vapen tillverkare som är här och visar sina missiler? Och ska vi ha Saudiarabien här som talar om hur liberala de är och låter kvinnor köra bil eller och debattera? Alltså, det finns ju mycket som man kan diskutera. Jag tror inte att det där är någon bra idé alls.
Alex, hur öppen tycker du att den här demokrativeckan ska vara för antidemokratiska element och utställare och seminariearrangörer?
Jag hade heller inte hört detta förrän jag kom nu. Och när jag hörde det att Kina är här, då tänkte jag, vad kul. Och sen så hörde jag Gudrun argumentera lite med dig utanför scen. Och då blev jag allt mer förbannad. Och så jag hade bytt sida på bara 2 minuter. Så jag står nu på din sida. Yes. Ja, men det är klart att det är, alltså när man tänker efter, så är det ju... det är ingen skillnad tycker jag på NMRs medverkan här och på Kinas medverkan. Det är lika hemskt. Men med NMR så är det en enorm sak. Och med Kinas liksom närvaro så är det mer en festlighet, en kuriositet. Det tycker jag är fel.
Det är ju märkligt att det inte har blivit mer uppmärksammat, tycker jag.
Ja, det är idag de är här, så att det är kanske nu det börjar, så att säga. Men ja, det har men varit det, en man, del debatt.
Har man det kunde väl, alltså, det har ju ändå varit, måste ju ha varit känt. Ja, lite jo. Längre. Mm. Och det är ju, jag menar, vi har ju pågående diskussioner. Vi har sett filmer, dokumentärfilmer. Vi har sett om koncentrationslägren som finns där. Vi har svenska medborgare som är fängslade. Det är ju en pågående debatt om bristen på demokrati.
Mm. Men jag skulle gissa att det är ett svenskt näringsliv som är väldigt förtjusta i att bibehålla en god relation. Och de är ju gärna där och deltar i debatter och seminarier. Ja. Kan man ha olika åsikter om. Men vi ska gå vidare här till vårt ämne. Det är ju så att Expressen i flera dagars tid har presenterat en stor undersökning som vi har gjort. Som visar att var femte folkvald politiker har utsatts för våld, hot eller trakasserier av det lite allvarliga slaget. Och vittnat om stalkers, hemskickat vitt pulver, grova hot och så vidare. Kommer folk ens våga vara folkvalda i det här klimatet? Och vilket pris måste man betala för att vara engagerad idag, både som politiker och som offentlig person, debattör, författare som du är, Alex? Gudrun, du har ett väldigt långt perspektiv. Vad har varit ditt pris på den här fronten?
Ja, alltså, jag kom ju till någon punkt då jag bestämde mig för att jag är inte rädd. Alltså jag kom till någon punkt där jag fick ta ställning till om jag skulle kunna fortsätta eller inte. Det går inte att jobba om man är rädd. Och ett tag så hade jag, det ligger lite bakåt i tiden, men så hade jag ju personskydd. Både vid sidan och framför och bakom. Och dubbla galler i lägenheten och speciella knappar jag skulle trycka på om det var larmsituation. Och det blev ju outhärdligt till slut. Och jag hade ju personbevakning, personskydd under hela tiden jag satt i riksdagen. Och jag kände mig trygg med det, för att jag tänkte att då delegerar jag det till dem. Det är deras jobb och de var bra på det. Och sen slutade ju det där i och med att jag slutade i riksdagen. Började med Feministiskt initiativ, och då blir man ju ännu mer en måltavla. Då bestämde jag mig mentalt för att jag låter personskyddet sköta det där. Nu finns de ju inte där, men det bryr jag mig inte om. Utan jag låtsas som att de är där, att det är någon som sköter det där. Men det är ju väldigt tufft och det accelererar. Jag kommer just nu från ett möte där vi samlade olika feministiska organisationer. Inte partier, utan olika organisationer. Och alla vittnar ju om detta. Att det visserligen är lugnare det här året. Och det är väl för att det inte är valår, men att det finns hela tiden en smygande oro. Ingen går ensam på kvällen. Ingen går hem, man tar en taxi och man bor lite utanför stan. Och att det är den här obehagskänslan som ju har gjort att en del organisationer inte alls kommer. Och så vi kan ju inte ha det på det sättet. Nej. Det går inte.
Så då du hittade strategier att du helt enkelt bestämde dig för att inte vara rädd. Alex, du har också varit i blåsväder och hamnat i, vad ska man säga, väldigt agiterad stämning i offentligheten. Och vad känner du är ditt pris för det?
Jag har ju inte, som Gudrun, har jag, tror jag att du har varit en massiv liksom matta av hot och sådär. Jag har ju mera fått punktvisa liksom upplevelser av att jag är hatad och hotad. Och det är, jag kan inte säga som Gudrun att jag är bestämd mig för att inte vara rädd. Jag är fortfarande rädd. Fast inte just nu, så kanske jag skriver någonting och så händer någonting och så får jag ett mejl eller någon skriver något på Facebook. Jag minns att jag skrev i Expressen för något år sedan, eller om det var 2 år sedan, om den här Stå upp för Sverige-gruppen som då höll en demonstration på Medborgarplatsen mot de här afghanska flyktingarna. Då skrev jag en text om dem. Jag tyckte att det var bara bedrövligt att de stod och skrek ut med packet direkt till de här människorna. Och då var det en man då på Facebook som skrev att han skulle åka till Stockholm och släcka mig då. Ja, och det här blev då polisanmält och jag hade samtal med polisen. Och det första jag tänker då är att det här är ju ingen som gör slag i saken. Det är bara en. Det kan ju vara en 13-åring. Ja, men då säger då den här polisen att han är tidigare straffad och han har slagits förut. Han har suttit i fängelse för misshandel och sådär. Och vi vet inte heller var han är någonstans. Han bor i norra Sverige, men har setts i Stockholm. Och du har i din podcast sagt att du kommer vara på det och det evenemanget i helgen. Så att vi tycker att det här är inget bra helt enkelt. Ja, då fick jag då livvakt, så här, skydd då, en man som gick med mig. Men den känslan då att gå på gatan, för han gick ju sen hem då, den här livvakten, och så skulle jag gå hem. Då går man ju runt och tittar sig över axeln. Och nästa gång som man sätter sig för att skriva en text, så aktar jag mig för att skriva den typen av text. För det handlar om att ta sats, att orka med det. Så att, jag minns väldigt tydligt att efter det så skrev jag inte om liksom, högerextremismen på kanske 2 eller 3 månader. För att jag orkade inte, jag vågade inte det. Och sen långsamt bygger man upp ett mod och sen skriver man igen. Och sen så händer samma sak igen. Så att det handlar bara om att hitta modet. Men jag tycker att det är åt helvete fel att, ja, men som i mitt fall, att jag liksom inte, jag skulle ha skrivit mer om de saker som jag tycker är viktiga om jag hade känt att jag inte hade blivit så utsatt när jag gör det.
Men det där är ju själva syftet naturligtvis. Det är ju den här att människor drar sig tillbaka och man backar och man bryr sig inte om att säga, man bryr sig inte om att skriva, man bryr sig inte om att manifestera. Nej. Man bryr sig inte om att vara aktivist i ett visst läge och sådär. Och det gör ju att hela rörelser backar.
Verkligen.
Jag tycker att det är oerhört allvarligt också, för att nu är vi alltså det här är ju inte nytt, det har ju pågått länge, men nu är vi i ett politiskt läge när nationalister och fascister är så öppet verksamma, och vi har också dragningar in i andra politiska partier, så det är ju nu vi skulle behöva ta ett stort steg framåt, väldigt många, och verkligen vara på tårna här. Ja. Och försvara mänskliga rättigheter och allas möjlighet. Till exempel att vara i Almedalen, som ju inte existerar längre.
Vilket år var det du började med politik, Jordan?
På lokal nivå var det i slutet på 70-talet. Riksdagen kom jag in i 88. Mm.
Hur har den här situationen med hot och hat förändrats under den här långa tiden?
Det har ökat. Det har ökat hela tiden, och det har blivit mycket mer tydligt. Då när jag började så fanns ju inte det här med sociala medier på det sättet, utan då var det ju människor som dök upp rent fysiskt och utfärdade hot, eller att man fick brev, var skrivet för hand och sådär. Men med de sociala medierna och med den här ökade konfrontatoriska stämningen som är, så har det ju blivit mycket värre. Och det som är väldigt oroande tycker jag också, från det här mötet som jag har varit på då, så berättade de ifrån SLU, Sveriges alltså ungdomsorganisationerna, att unga som man kallar då demokratibärare, som alltså är aktiva i partipolitik eller i annan politik, kanske fältbiologerna, kanske vad det nu är för någonting, är väldigt utsatta, både tjejer och killar på lite olika sätt då. Men de är 40% utav alla de som är demokratibärare. Nästa generation lever med hot och hat i någon form. Och då är vi ju väldigt illa ute. Och när situationen är sån.
Alex, du har inte varit lika länge i offentligheten som Gudrun. Men då har du varit med ett tag. Märker du någon förändring?
En enormt stor förändring. Jättestor. Alltså jag tycker att det är... Det som vi nu är med om, jag har också många vänner, opinionsbildande vänner. En del av dem har också slutat på det opinionsbildande sajter därför att de tycker inte att det är värt det. De orkar inte helt enkelt. Och det jag gör än så länge, det är att jag stänger av möjligheten att nå mig. Alltså jag stänger av, jag tar inte längre emot mejl från Expressen-mejlen, jag vill inte läsa det. Jag stänger av Twitter. Jag har nu inte längre ett konto där, därför att det är så de når in då. Jag stänger av funktionen att nå mig på direktmeddelanden på Instagram, för där kommer hot och hat. Och då finns det bara kvar det fysiska. Men då får jag också då brev. Jag fick ju ett brev från jag skulle bli dödad och slaktad som den landsfrädare jag är, från undertecknat NMR. Och då säger polisen att vi inte är helt säkra på att det är NMR. Men faktum är att jag sen jag fick det där brevet inte har skrivit om NMR. Och jag slogs av det bara häromdagen. Att det är klart att det, även om det inte är ett val jag har gjort, så ligger det ju där. Så att det där, jag tycker det där är... Och det där, så där var det ju inte för... Det är natt och dag jämfört med hur det var för 10 år sedan när jag började skriva om politik. Enorm skillnad.
Jag pratade med en ledarskribent här kort innan vi gick upp på scen. Och den här ledarskribenten menade att hot är oacceptabelt. Men hat, det får man bara vänja sig vid.
Varför det?
Ja, det jag hade ingen djupare diskussion, men jag tror att den här personen menade att liksom det här hatet, det bara flödar på. Det kommer hundratals mejl med okvädningsord och som säger att man är dum i huvudet och ful och landsförrädare och så vidare. Att det där bruset, så måste man bara på något sätt...
Men alltså det finns ju en tillvändning där då. Man kan man ju säga det är
en farlig strategi.
Någon skala, ja, det tycker jag. Det blir en normalisering om att det här är någon form av samtalston som man ändå kan acceptera. Det är ju samma som normaliseringen utav nazismen. Under täckmantel att det är en åsikt. Åsikter får man ju ha. Det är uppmaning till mord som det handlar om. Och det måste man ju ta på allvar, tycker jag. Jag tror inte alls att det där är någon smart strategi, om det nu skulle framställas som det. Utan jag tror att vi alla har intresse av att sätta stopp. Och det, alltså det är absolut det kravet som ju många driver, inklusive feministinitiativ som jag har jobbat mycket med, är ju att förbjuda nazistisk organisering. Och det finns ju fog för det, både i regeringsformen i Sverige och det finns i internationella konventioner. Och Sverige får ju kritik internationellt för att vi inte gör bättre ifrån oss på det här området. Och den kritiken tycker jag vi ska ta på allvar. Och då säger man så här, ja men det hjälper inte, de går bara under jorden. Ja, men då står de i alla fall inte här eller möter mig eller mina kamrater som har en annan hudfärg i toalettkön, eller någon transperson som ska vara med på något seminarium som man möter på i kiosken eller så. Alltså det finns någonting som är väldigt skrämmande i detta, att hela tiden behöva stå öga mot öga med en person som säger att du ska inte finnas.
Det är också så att det handlar inte bara om de som är måltavlor, som Gudrun har varit och är, utan det handlar om alla människor som ju, alltså jag tänker på bokmässan när NMR demonstrerade. Jag var där inne, det var ju 60% bortfall eller 50% bortfall. Det vill säga med vanligt folk som inte vågade vara där. Mm. Jag minns förra året så var det ju många som lämnade Almedalen den här eftermiddagen när NMR skulle vara här. Det vill säga de skräms bort. Så det är inte bara ett bekymmer att måltavlor, som man säger, liksom känns rädda. Det är ju ett jättebekymmer. Men det är ett bekymmer för alla. Och det är ett demokratiskt bekymmer. Också bara säga det, att det här med att hat är okej, men hot är inte det. Det är också en otroligt märklig sak att säga, eftersom det är så svår. Det är en gråzon också. Jag vet inte hur många meddelanden på Twitter jag har fått. Ibland från folk som också går ut med namn, där de säger så här: för din egen skull ska du nog inte gå ut på ett tag. Det vill säga att de är omtänksamma i det här då. Men det finns ju alltid ett hot som ligger där.
Ja, det skulle jag betrakta som ett hot.
Någon som vill ses och ta en kaffe, ska vi ses på, och så ser de ett café som ligger i mitt hus och sådär. Alltså du vet, såna här saker som inte skulle kunna gå fälla för någonting. Det är inte brottsligt eller olagligt, men det är ju en hotfull underton i det.
Säpo skyddar ju bara regeringen och riksdagsledamöter, som du själv beskrev, Gudrun, och det gick till Feministiskt initiativ, så var ju plötsligt livvakterna borta. Har partierna tillräcklig beredskap för att stötta lokalpolitiker som är jätteutsatta, för att stötta de engagerade ungdomsförbunden som också drabbas?
Nej, partierna själva har ju inte det. Utan det måste ju vara ett samhälleligt åtagande.
Men man erfarenheten måste... de har är att de ofta går till polisen som inte har resurser, den vanliga polisen har svårt att prioritera detta i också en situation där mycket polisresurser går till att hantera direkt akuta säkerhetssituationer.
Jo, absolut, men det behöver ju byggas upp en betydligt bättre beredskap. Där man kan, och då, om det ska ske då i på den kommunala nivån eller om det ska vara på region eller statlig, det kan man ju diskutera, men man kan inte lägga det ansvaret på enskilda partier och organisationer. För att jag menar, många utav, om jag tar då de feministiska organisationerna eller RFSL eller alltså, som jobbar för mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, hbtq-personers rättigheter och så, är ju relativt små organisationer som framförallt drivs av volontärer. Mm. Och ska vi säga att vi ska garantera alla medlemmars och sympatisörers säkerhet, hur då? Det är ju fullständigt omöjligt, och vi har inte de ekonomiska resurserna överhuvudtaget. Så det är ju, om vi säger att detta är en del i en levande demokrati, att vi ska kunna finnas och höras och synas, så måste ju också staten se till att det finns resurser för att upprätthålla den demokratiska strukturen som behövs. Och i det ingår också skydd.
Mm. Alex, hur bra är mediehusen på att stötta sina journalister, tror du? Vad är din bild?
Ja, men min bild är att jag har varit både på Aftonbladet och på Expressen. Och jag tycker båda de två har varit väldigt otroligt duktiga. Alltså, de tar ju vid där polisen inte orkar med. Alltså, till exempel i mitt fall så har jag ju fått skydd inte av polisen utan av Expressen. Och de har också ett nära samarbete. De har väldigt nära kontakter, Expressens säkerhetsavdelning med polisen. Så jag tycker att där polisen inte klarar av det, där har Expressen och Aftonbladet liksom kommit in starkt. Jag måste också säga det, att det är klart att det finns brister hos polisen när man inte har resurser. Men det känns också att den här satsningen på demokratihot hos dem ger ändå frukt på något sätt. Jag har ju anmält alla de här hoten till polisen genom åren. Och alla gånger har det liksom bara blivit ingenting av det. Nedlagt, brist på bevis. Liksom. Ibland så har det bara runt ut i sanden. Jag har inte fått ett avslut på det. Men så någon gång i våras eller så fick jag 7 stycken olika dödshot samtidigt. Och då hamnade det då på gruppen för, är det hat eller hot, demokratigruppen på polisen. Och då blev det en jävla fart helt enkelt. För då har han sådär som ett demokratihot. Och det har gått enormt fort framåt. Och när de hör av sig till olika tjänster, Instagram och sådär, så har de varit väldigt hjälpsamma. Så det känns ändå som att det är någonting som är i rörelse.
Jag tror också polisen har ju prioriterat upp detta. Helt klart är det så.
Det blev ju en diskussion om det bland annat efter Göteborg och bokmässan och de stora demonstrationerna. Och då var vi ju ett antal som var på stora affischer där det stod det som är foto och namn, folkförrädare. Och som anmälde, jag anmälde också, men det blev ju nedlagt. Alltså man kunde inte bevisa om det verkligen var hot.
Ja, just det, eller, du var på en av de här bilderna.
Ja,
som
så kunde man inte säga om det verkligen var hot. Ja, vad fan var det då? Ja. Om det är, man har ett stort foto, folkförrädare. Jag tycker det är ganska hotfullt alltså. Ja. Men det är bra om det har blivit
om
bättre.
Vi riktar strålkastljuset lite mot oss själva. Vi befinner oss i en bransch, vi är opinionsbildare, journalister, politiker. Vi är ju också ansvariga för tonläget på våra arenor. Och min bild är att om ju mer man själv höjer tonläget, ju mer man sticker ut och ju mer man tar plats, desto mer blir man också drabbad av denna flodvåg av hat. Måste den offentliga debatten tona ner sig? Måste vi bli tråkigare? Måste vi avstå de här elaka meningsutbytena? Trycka till någon? Var drastisk, polemisk, provokativ? För att inte liksom uppmuntra de här människorna eller trigga dem? För jag tror att det finns en koppling där.
Ja, men alltså om man använder ett högt tonläge för att skyla över att man inte har någonting att säga, då är det ju inte så klokt. Och ibland är det väl så, kanske. Och att man då får in någon krok på någon där och så. Det där kanske triggar igång. Men jag tycker ju ofta att vi borde hetsa upp oss lite mer över sakernas tillstånd just nu. Över det faktum att vi har en klimatkris som inte har nått till Almedalen sen, i alla fall vad jag har kunnat se hittills de två senaste dagarna. Och det tycker jag är ju snudd på, ja, vad man nu ska kalla det då. Men jag menar så att det finns ju många saker som man kan höja tonläget för att det finns fakta i frågan och för att man upprörs över oviljan att agera politiskt, eller att man upprörs över att det dör lika många människor i Medelhavet som för något år sedan när vi pratade mycket om det, att vi har en inhuman flyktingpolitik. Sånt tycker jag man ska uppröras över för att också visa på att det finns ett engagemang. Politik är inte bara någon administration och förvaltning, men det är en annan sak tycker jag.
Alex, du har ju skrivit en bok om Sven Stolpe, din släkting, och han var ju en väldigt vass person, kunde vara väldigt elak och drastisk i text, och kulturdebatten är ju ofta skoningslös, egentligen mycket värre än den som förs på ledarsidorna. Och även i liksom kolumnistsvängen kan man liksom verkligen ta i och köra en rallarsving både här och där. Vad tror du? Borde vi bli lite mer snälla och tråkiga, lite mer Ullenhagiga?
Nej, men inget ont om Ullenhag, fan vad han var fin. Men jag tror att, eller absolut, jag tror att man måste ta lite ansvar för de personer man skriver för. På samma sätt som Expressen eller Aftonbladet eller DN. När man märker att det händer saker i kommentarsfälten här som inte vi kan ta ansvar för. Då modererar man det eller så tar man bort möjligheten att kommentera. Om det nu är så att läsarna inte kan bete sig så har ju tidningen i sig ett ansvar. Och så borde det också vara specifikt för enskilda personer, politiker eller kolumnister som skriver utifrån sina plattformar. Alltså en sån som Hanif Bali som ju inte alls tar ansvar för, som ju skriver väldigt provokativt, och det har han rätt att göra förstås om man inte bryter mot lagen. Men han skiter ju fullständigt sen i att det spårar ur i kommentarsfälten på hans Instagram eller på hans Twitter. Och där tycker jag att på samma sätt som opinionsbildare har tar ansvar via sin tidning, så borde de också specifikt enskilt göra det på sina plattformar.
Och där... Ta ansvar för sin svans helt
verkligen.
Enkelt.
Ja. Men det är ju också, jag får ju väldigt ofta utav kvinnor, unga kvinnor framförallt, som säger så här, men hur ska vi liksom stå ut? Hur ska ett säkert tips som jag har alltid, det är att alltså, hur ska vi stå ut med allt hot och allt hat som kommer på nätet och så? Och mitt enkla tips är, läs inte.
Ja.
Ta bort. Man måste inte läsa allt. Alltså. Man klarar sig bra ändå. Man måste inte, jag har ju sett hur nära vänner nästan har blivit sjuka av att börja gå in i trådar och veckla in sig i sammanhang som blir... Det liksom lämnar verkligheten. Mm. Det är obehagligt.
Verkligen.
Men jag vill också hinna prata om ditt, Gudruns, klassiska Almedalen-trick när du eldade upp 100 000 kronor för att illustrera olikheten i löner mellan könen. Vad säger du? 9 år senare, finns det anledning fortfarande att bränna upp pengar för att visa på det här problemet, eller har det blivit bättre?
Nej, det har blivit sämre. Jag skulle få elda upp ännu mera pengar. Det var ju taget i underkant redan då, ska jag säga. Och nu är det ju större skillnader på många håll, och då menar jag då handlar det inte om har män och kvinnor olika lön när man gör samma sak eller har ungefär samma befattning, utan det handlar om just den värderingsmässiga stora skillnaden mellan vården och verkstaden, mellan servicenäringar som ICA och IT, mellan akademikerjobb som socionomen och ekonomen, och där skiljer det nu ungefär 4 500 i månaden. Om man räknar upp kvinnor på heltid, och då vet vi att väldigt många har deltid, så det är ännu mer. Och det här blir ju jättemycket pengar under ett arbetsliv på 40 år, och det sätter sig i pensionen, eftersom vi har ett pensionssystem som utvecklar alla orättvisor under arbetslivet totalt.
Men Alex, du som säljer så himla mycket böcker, kan inte du pynta lite till Gudrun så hon liksom kan göra om sitt...
Så jag kan elda igen där.
Exakt.
Det är en bra idé.
Gör en brasa. Det är i och för sig kanske eldningsförbud nu.
Men, Det här, men den här händelsen förblir ju det mest spännande som hänt Almedalen på 20 år. Eller någonsin kanske.
Och du undviker min fråga här.
Ja, men alltså, jag vet inte. Skulle jag bidra?
Det går det inte att göra om.
Men skulle du ens ställa upp? Det skulle vara knäppt.
Alltså. Nej. Så där kan man ju bara göra en gång. Och det är det är intressant.
Men ni kanske kan ha en liten sån här PR-stund tillsammans och hitta på något nytt.
Något nytt, ja absolut.
Något nytt.
Det intressanta var ju upprördheten, och den visste ju jag skulle komma. Och på goda grunder, det är jättemycket pengar för mig. Många människor är jättemycket pengar för mig med. Men det var en drastisk åtgärd för att synliggöra en drastisk situation, och det gav upphov till enormt mycket samtal under Almedalen. Men sen satt jag i 14 dagar och svarade på mejl, människor som var upprörda, och både samtalen här i Almedalen och de kommande veckorna slutade jag alltid med att säga, tror du vi skulle ha pratat om det här om jag inte hade delat? Nej. Det var rena folkbildningskampanjen som följde efter detta för att förklara varför vi gjorde det.
Och det gäller också 10 år senare att vi pratar om det nu därför att vi
precis
gjorde det då.
Ja.
Så är det.
Apropå folkbildning, vi avslutar varje programpunkt här i Almedalen som vi har på Expressen scen med att fråga alla vad man personligen eller professionellt gör i det rådande klimatnödläget. Helt kort, Gudrun, vad har du för personliga strategier eller professionella?
Ja, dels så håller jag ju på själv och har lagt en massa solpaneler på hela taket, och jag gör en massa sådana saker, och jag flyger inte och jag med så här. Men det jag har siktat in mig på nu, som är en aktivism, det är pensionspengarna. Pensionspengarna måste få fötter. De 100 största globalt företagen som skitar ner mest ägs till 70% av pensionspengar. Vi äger. Och det kan vi ju inte fortsätta att göra, utan vi måste se till att få flytt på dem. Det gäller de stora AP-fonderna, men det gäller också den delen som vi själva kan välja, PPM. Så att nu ska jag ut och agitera.
Alex, vad gör du?
Ja, men jag gör väl det. Jag är inte bättre än många andra, men jag försöker ibland att skriva om det i min kolumn på Expressen, och jag kämpar väl på med det som jag, alltså, med att försöka flyga mindre, försöka äta mindre kött och försöka leva medvetet, även om jag då såklart ibland misslyckas. Särskilt speciellt nu förra veckan när jag var i Nice, till exempel. Men jag kämpar på.
Vi kämpar på allihop. Det får bli sista orden i Politikpodden som sändes live här från Almedalen i Visby 2019.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.